Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse. Med mig Martin Hansson.
Med mig Martin Hansson.
Det är som tumör idag.
Ja, det är uppenbart. Jag bara följer dig.
Slitna båda två.
Ja, kan man säga.
Du har varit på storartat galej. Jag har haft en helt vanlig helg.
Precis, så är det. Jag har varit på bröllop på Varbergs fästning. Sen så har jag dagen efter relaxat på Leninbadet första gången.
Vad tyckte du om Leninbadet?
Det var jättetrevligt, måste jag säga. Jag har alltid varit en liten skeptiker, för jag är ju inte någon så fan av han dating.
Nej. Men måste ju inte sova med honom.
Nej,
när man är där.
Och så vet du, jag antar att det inte är så rimliga.
Det finns ju inget politiskt med hotellet i sig liksom.
Det finns mig vetligen inte eller några andra spa-anläggningar i Sverige som är arbetarkooperativ liksom.
Nej,
utan det drivs väl som vilket hotell med märkliga villkor som helst liksom. Mm. Men som jag gillar att vara på spa, och det var ett nice spa, och det är såklart roligt med all vad heter det? Kitsch.
Ja, kitchen, ja, precis. Ja, liksom också lite aktuellt där. Har du varit på hans andra hotell?
Nej.
Hotell Havanna?
Det har jag inte.
Nej, det skulle jag säga är bättre.
Okej, okay. Som ett hotell sett.
Ja, som spa.
Eller som spa där också?
Ja,
du visste inte.
Okay. Jag tycker faktiskt att det är bara om bättre mat och så. Jag tycker bara att det är bättre. Och det känns också lite mer aktuellt med Kuba. Just nu. Där USAs blockad ändå försöker... Ja, det är, vi behöver verkligen göra ett avsnitt om det. Precis, du var på bröllop och på spa, och du är lite sliten idag.
Ja, jag är lite sliten. Lite, jag känner att jag levererar lite dåligt här nu på dina
Jag var på en grillning och på ett barnevent där min dotter uppträdde.
Ah, men du berättade också att du försökte slå det uppsatta målet, dricka 100 öl på en kväll. Var det i samband med det här barnmöntet?
Nej. Och jag ska säga att jag inte har försökt.
Okej, okay, det var en teoretisk diskussion.
Det är en teoretisk diskussion som är om det är möjligt.
Mm.
Och det är väl att vi börjar mer allt mer komma fram till punkt att det inte är möjligt.
Nej.
Alltså, det beror ju också såklart på vilka parametrar man sätter upp.
Mm.
Om vi hittar 10 centiliters öl.
Ja, just det.
Räknas det då?
Någon sorts galopp. 100 galopper på en...
Finns det, alkoholfri öl okej? Okay. Och så vidare liksom.
Ja, men vi sa det att även ifall alkoholfri öl är okej, okay, ifall det är 33 centiliter så är det ju 33 liter som ska ner på ett dygn.
Och det är ju farligt.
Ja,
alltså det verkar ju vara farligt för kroppen. Och då att du ska göra på det, alltså det är då baserat på 24 timmar, så att du ska hålla dig vaken också.
Men att dygna är inte så svårt. Tycker du det?
Nej, men jag tänker kombination med alkoholkonsumtion kanske den säger. Och det här ganska jobbiga projektet.
Ja.
Där man, men
det.
Nej, det kommer väl aldrig verkställas det testet. Men det är ju en intressant modell att fundera på hur man skulle kunna lägga upp det i så fall.
Mm.
Någon som känns som att den skulle ha kunnat druckit 100 öl på en kväll är ju Kid Rock.
En brygga så god som någon.
Ja.
Jag vet inte vad du ska säga nu. Vi har inte då haft så bra förberedelser för det här avsnittet. Men Kid Rock är ju Trump-supporter, va?
Ja, väldigt mycket Trump-supporter.
Så jag antar att du har någonting med det att göra, att han har sagt något tokigt om amerikansk politik.
Ja, inte så jättemycket. Det är egentligen en spaning om det här med att USAs leds av fullständiga clowner,
okay.
Som jag tänkte komma till. Det var ju ett debakel om det här för ett par månader sedan. Jag tror inte vi har pratat om det på den, så jag tänker att det är roligt knyta tillbaka då till den här clown-grejen. Men du kommer ihåg de här No Kings-demonstrationerna?
Absolut. Mm.
Vid en av dem så åkte det ju förbi två Apache-helikoptrar. Så AH-64, de här stora, tunga attackhelikopterna. Som för övrigt man kunde se i Skåne. Bara för några veckor sedan.
Okej.
Okay. En god vän hade sett 6 stycken. Skitsamma. Amerikanska attackhelikopter. De åker förbi en sån här demonstration i Nashville. Flygandes ganska lågt. Och det väckte ju liksom...
Ska militären göra en sån här politisk utspel på det här sättet? antar jag, kritiken då.
De var ju då på väg hem till Kid Rock.
Okay.
Där de liksom hovrade utanför hans mansion ett tag så han kunde ta olika bilder på dem.
Okej.
Okay. Som han sände upp online. Och så taskigheter om Kaliforniens demokratiska guvernör.
Ja.
Och det är ju då 101:a Combat Aviation Brigade från Fort Campbell då, som de här två attackhelikopterna kom ifrån. Det är ju två olika situationer. Liksom både då att de åker förbi den här demonstrationen, men också att de åker hem till Kid Rock och hänger.
Ja.
Och det här väckte ändå frågor. Och på nivån av att till och med Trump har varit lite kritisk till det.
Okej, så det är inte på hans... Det tänkte jag ju först att det var han som sa här... Jag som president bestämmer att ni ska göra det här. Nej?
Det vet man väl inte riktigt. Men
han fick låtsas att han var kritisk i alla fall.
Ja, men han har svarat så, typ... Ja, det var väl inte så bra. Det skulle man väl inte ha gjort. Man ska ju inte leka runt så med så dyra grejer, liksom. Och det här leder fram till att armén då började genomföra liksom en administrativ utredning för att ta reda på vad fan, hur gick det här till? Och piloterna blev, vad säger man, suspenderade liksom. Mm.
Avstängda.
Mm. Och de fick flygförbud. Sen går Pete Hegseth ut och är så, nej, den här utredningen ska inte göras.
Nej.
Och lägger sig personligen. Och la ut då på X så typ, no punishment, no investigation, carry on patriots. Och då är man ju där igen. Okej, okay, men om det hade varit så typ, de har dödat massa civila i något krig eller något, och så är han så. De här hjältarna. Men det är såklart det är helt vidrigt och att allt har varit så. Men det är ju ett clownagerande som man har så här, varför har ni flugit de här svindyra helikopterna också då? Det är ju helikopter, det är ju flygande minibussar liksom, de är ju livsfarliga. Varför har ni lekt runt med, alltså, ja. Och så är man så, man vill inte ha en stark stat som kostar skitmycket pengar och så. Är det här rimligt att staten får göra det liksom? Och då i förlängningen, är det rimligt att de gör det i relation till det politiska ställningstagandet? Nu kan ju såklart det här No Kings Game vara ett rent slump, ja. Men att de flög hem till Kid Rock är ju inte det.
Nej.
Det hade varit jättekonstigt om de...
De bara råkade stå där så han kunde ta bilder. Men de landade liksom inte där, utan de bara hängde över.
Ja, men precis. De hängde lite där. Och det är liksom så, Pete Hegseth har ju då som försvarsminister eller krigsminister har ju då rätt att lägga ner den här. Alltså det här är inom hans befogenhet på något sätt. Men liksom du tänker bara så, okej, ja, jävla clown. Nu har de ställt till det, den här grejen händer. Ni försöker han sopa detta under mattan liksom. Ja, men typ en vecka senare så flyger Kid Rock till en annan armébas där han möter Pete Hegseth, och så åker de runt i två Apache-helikoptrar och tar bilder på det och gör en grej av det liksom.
Ja, ah, så att också så här typ haha, vi kan göra det här hur mycket vi vill liksom, ja. Så här, typ, ni blir upprörda men kolla, nu ska vi göra det igen liksom.
För äger libsen.
Ja, det är så konstigt. Ja.
Ja, det är konstigt, alltså, där är man igen så, det är som när Elon Musk gjorde det här skämtet när han hade med sig ett handfat in. Just när han det köpte Twitter.
Mm.
Och så var det så, okej, det är ju ett sådär skämt liksom. Mm. Men det är ju lite absurt, han kommer in där med det handfatet. Men sen gick han liksom runt med det handfatet i liksom 45 minuter, en timme. Alltså det är ju inte kul.
Nej.
Då är det mer så...
Gå här på skämtet, gå här.
Ja, jättekul. Att det här liksom... Det är som att de förstår teoretiskt. Liksom.
Man bygger upp liksom ett rätt.
Ja, men att de liksom i verkställandet har ingen känsla för liksom nyanserna. Och det känner jag extremt mycket när man hör den här berättelsen om Kid Rock och Pete Hegseth, att vad är det de försöker kommunicera mer än vi kan göra vad vi vill? Men om man gör vad de vill är att leka med militärhelikoptrar, så är inte det, alltså det är ju ingen... Wow. Det är också kul för att från början rapporterades det om att de hade flugit Apache tillsammans. Och det är ju tvåsitsade helikoptrar. Så okay, då är det antingen Pilgrimset eller då Kid Rock som har flugit helikopter.
Det hade varit
skitroligt faktiskt. Alltså om du...
Ja, men alltså, så var det två stycken...
Ja, de har haft piloter med det och så har de suttit i weapon specialist... sätet liksom. Båda piloterna kan flyga helikoptern och båda kan hantera vapen. Men den ena brukar ju vara mer dedikerad åt att hantera vapensystemen än den andra. Eller flyga
dem. Men de flög två helikoptrar, en var.
Precis. Ja. Eller de flög i.
Nej, precis. De fick skjuts.
De fick skjuts. De fick leka i varsin helikopter. Och då tänker man ju liksom, så man vet ju inte riktigt vad det här har kostat. Så det är inte helt offentligt vad det kostar liksom att flyga. Men jag tänker att man kan ju räkna med att det är ett par hundratusen i timmen liksom.
Mm.
Som det kostar att flyga runt med de här Apache-helikopterna. Och det är också konstigt att de då gör det för att äga...
Ja, sina kritiker på något sätt.
Liksom. Ja. Så. Genom att liksom bara understryka det, ja, på precis. Något märkligt sätt.
Verkligen. Jo, men det kan man göra såklart. Det är ju ett sätt att håna den som kritiserar den. Men det blir väldigt konstigt. Vad sa du om Obama?
Double down,
sa du. Mm. Okej. Okay.
Och då är det liksom vidare då på något sätt är ju då förklaringen till vad det som hände egentligen. Och det får man inte reda på då eftersom man inte får göra utredningen. Men en förklaring har varit att de har varit ute på träning och på väg hem från den här träningen så gör de det här. Och det är ju inte så stor grej, de är inte ute och flyger för att göra Kid Rock glad. Det innebär ju dock att de har ju liksom brutit mot det uppdraget de har fått. Vilket ju då är liksom, kan ju vara direkt brottsligt. Så att om det är förklaringen så har alltså Bitexet gått med på att två piloter, eller fyra piloter då, har fått göra lite vad de vill med sina Apache-helikopter. Alltså,
ja. Det blir inte bra hur man
är
med.
Nej, jag skulle nästan liksom säga att det är värre än att det är så här. Ja, men Bitexet har bett dem göra det eller något liknande liksom. Vilket ju, det är weird.
Men det låter ju ändå lite koordinerat på något sätt. Ja, men det är svårt att tro att de åkte till Kid Rock utan att han hade bett om det, typ.
Ja, det måste det ju såklart vara. Annars kanske man med skulle tolka det som ett
ja.
Men det understryker ju liksom det här problemet med clownerna. Och nu tror jag inte att de kommer få så mycket tillbaka kaka av alla sina sådana här grejer. Jag tänker till exempel på kvittningssystemet med SD och så, att hur mycket kommer det vara när demokraterna vinner, att ja, nu gör vi samma grej, kanske inte då leker med krigsmateriell, men att de liksom också är så bara, men det blir ingen utredning på det här
för att det var riktat mot er, så då allting som är gjort för att vara taskig mot republikaner blir legalt
plötsligt, liksom. Men det tänker man ju att det kommer de inte göra.
Nej,
de kommer vara för duktiga för det liksom.
Precis. Deras selling point är lite också att de inte ska hålla på så då.
Nej, precis.
För det blir också lite så, ifall man bara ska vara likadan som republikanerna, då kan man ju lika gärna rösta på republikanerna, för de kommer alltid vara bättre på att vara så.
Och det här liksom som då händer inom den amerikanska krigsmakten är ju intressant liksom, för man är ju samtidigt de här liksom utrensningarna i ledarskiktet, och liksom Trump har satt hit liksom sina generaler och liksom hela den biten. Och då kombinerat med att man liksom tar sig den här typen av, både att använda försvarsmakten som liksom propagandabit. Det har ju många gjort såklart, men också hur man försöker liksom knyta den till sig och använda den på ett sätt som då kanske inte är så lämpligt i relation till tanken på att den ska liksom vara en relativt neutral aktör. Och att man då liksom också så öppet och tydligt pekar ut att liksom, men om ni bryter mot reglerna så kommer vi liksom skydda dig, skapar ju också en väldigt så här stark lojalitet mellan krigsmakten och presidenten, att man får liksom någon typ av carte blanche liksom, vilket också påverkar ju liksom den amerikanska allmänhetens bild av försvarsmakten på något sätt.
Ja, absolut, såklart. Men frågan är, ja, ifall det är enskilda händelser, kanske det är mer, inte försvarsmakten är stort man tänker på, det måste kanske bli lite mer systematiskt.
Mm.
För med försvarsmakten i det här fallet började också utreda dem. Det verkar ju lite funkat som det ska när någonting blir fel så då, att de börjar utredningen, men sen så läggs den ner politiskt liksom.
Utredningen började 3 dagar efter händelsen.
Okej, okay, så det behövde komma lite mediapress först, okej.
Okay. Jag tänker att man ska tolka det så.
Ja.
Men det är också att hon beskriver den här händelsen när Kid Rock då har fått flyga Apache tillsammans med Pete Hegseth, så säger alltså presstalspersonen från Pentagon att Kid Rock fick möjligheten att tacka de tjänstgörande och understryka professionalismen och männen och kvinnorna och deras fortsatta offer för ära och heder liksom. Man bara, Kid Rock? Varför fick Kid Rock möjligheten att göra det?
Det är viktigt att han får just möjligheten att tacka. Att det är ändå vad alla förväntar sig ska hända
av Kid Rock.
Varför har inte Kid Rock fått möjligheten att tacka militären när folk frågar sig
årtionde? Varför har demokraterna förhindrat Kid Rock från att... Men, och då blir det ju det här, det är ju det här clownväldet liksom. Att vi har de här fruktansvärt obehagliga clownerna som ska styra. Och som då, det här liksom, och det går liksom igen i svensk politik också, att man är, att de är liksom fifflare.
Ja visst, absolut.
Alltså, som småskurkar
ja,
liksom.
Ja, verkligen den auran att liksom det är conmaneri fast på det så här taffliga sättet liksom.
Ja, men snake oil ja. Salesman-grejen liksom.
Som vi pratade om förra avsnittet också då.
Ja.
Som vi kanske ska säga att allt det här med clowneri vi refererar till. Är någonting vi har pratat om i flera avsnitt förut och en del i förra avsnittet.
Ja, precis. Det var därför jag kom att tänka på det här. Mycket roligt. På tal om andra clownerier. NATO-toppmöte i Helsingborg.
Ja, jag åkte faktiskt förbi Helsingborg under dagen när det var NATO-möte. Men jag märkte faktiskt ingenting från tåglinjen. Men ni får vara på plats antar jag att man märkte betydligt mer att det var avspärrat i stora delar av stan. Och det var ju demonstrationer mot mötet.
Men det är lite intressant med mötet. Jag tänker att det är ju bra att folk demonstrerar mot det. Och, men det som jag tänker har varit intressant som har kommit ut ur mötet är ju också, på tal om clowneri, att det är så tydligt att den transatlantiska länken på något sätt är skadad. För att det här firades liksom bland NATO och högern generellt som ett stort framgång eftersom att Mark Rubio kom.
Och sa typ, Sverige är ganska bra.
Mm. Och inte var så här.
Vi ska döda er.
Vi hatar gay rope och vi ska ta Grönland. Ja. Era jävla bögar. Att, han sa inte det.
Men det är ju också bara för att de skickade Mark Rubio den här gången.
Mm, de vuxna liksom.
Precis, de måste ju förstå det att nästa gång de skickar J.D. Vance eller Hegseth eller Trump själv, då kommer det låta sig förut. För det är bara att, utan någon anledning får Ruby fortfarande vara med, fast han inte är den sortens maga kille.
Liksom. Nej, men hur? Det känns ju verkligen som att Rubio bara sa samma sak som de andra. Och var taskig mot Spanien, typ. Och ja. Så Spanien är jävla sviker. Men inte så mycket som vi i krig med Europa. och det firas som en seger. Jag lyssnade på Studio 1 som pratade om mötet. Det var en liten bizarr upplevelse. De hade med sig en person som liksom skulle uttala sig om detta. Och det var docent i internationell politik, Ann-Sofie Dahl. Som ju då alltså är kopplad till tankesmedjan Atlantic Council.
Aha, okay. Så någon som jobbar med NATO skulle få recensera
någon
NATO.
Som jobbar med att påverka vår inställning till NATO fick vara med i Studio 1 emotsagt och prata om. Och det som sägs där, den linjen är ju så. Det Trump är vulgär och konstig, men det är bra att han att det är liksom rätt att de trycker på kopplat till att de andra, alla andra länder också ska chippa in sin bit i NATO-alliansen. Men också intressant hur det då paketerades för liksom svenska öron på något sätt. För då lyftes ju det fram som möjligheten att minska det amerikanska inflytandet. USA är de enda som ska styra NATO. Eller ha en ordentlig krigsmakt i NATO. Då är vi också helt beroende av dem och kan inte säga någonting. Dock så trodde den här Ann-Sofie att Grönlands gren kommer att dra igång igen.
Jaha.
Efter midterms. Att han chillar med det nu för att det ändå kostar honom. Liksom.
Men att han är så
hellbent på det här.
Ja, liksom. Det är hans egen liksom fix idé.
Ja, han och då den här...
Ja, parfymmiljardär, ja. Eller vad det nu var.
Ja, precis. Och kombinerat med det så är det ju liksom att Sverige gör de här stora ekonomiska satsningarna, plöjer in pengar i försvarsmakten just nu. Bland annat så ska man ju... har man beställt nya fregatter.
Just det, och det var... Alla trodde att det skulle bli Saab och så blev det Frankrike istället.
Mm, precis, FDI.
Som jag förstår, det kanske det inte helt ifall man bara ska kolla på pappret... Helt orimligt att det inte blir Saab. Eller har du någon uppfattning om det? Jag förstår det som att de franska finns att köpa. Ja. Och Saab säger så, vi kommer bygga dem någon gång i framtiden. Mm. Och alla andra beställningar man har gjort motsvarande för Saab har blivit så här 10 år senare än vad de har lovat. Så att om man faktiskt vill ha båtar så låter det ganska rimligt att köpa båtar som finns då. Liksom. Jag vet inte.
Jag tror att man ska tolka de här inköpen av de nya ytstridsfartygen direkt kopplat till NATO. Direkt kopplat till det man har varit orolig för. Alltså att helt enkelt ha verktyg för att projicera amerikansk utrikespolitik globalt. Innan NATO-beslutet, alltså det finns ju, det var ett NATO-beslut, eller vad säger, det var ett försvarsbeslut 2020 som regeringen, att man skulle då besluta att Sverige skulle stärkas med förstärka flottan med nya fartyg. Och det man då pratade om var en modell likt Visby-klassen.
Ja, som är betydligt mindre.
Ja, en lite större Visby-klassen för mer utrymme och mer kvalificerade vapen. Och sen blir det ju då Ukraina och vi går med NATO. Och det är då man tar beslutet att man ska köpa in betydligt större fartyg. Och då är det liksom uttalat med att vi går från att bestrida andras kontroll till oss själva. För att tillsammans med andra kunna etablera sjökontroll och dominera områden.
Okej, ja.
Så det är liksom
en annan ambitionsnivå då liksom. Ja.
Och det är ju fasansfullt dyrt att köpa.
Såklart.
De här fartygen. Och om det är någonting Ukraina har visat oss så är det ju att det gör inte särskilt mycket för att skydda svensk kust. Så att det är ju liksom, jag förstår att USA är nöjda liksom.
Mm. För att det är lite att man bara köper in grejer för NATOs skull snarare. Ja. Alltså till NATOs flotta så att man ska liksom vara med i den.
Ja. Och en central bit i varför man då vill köpa in större fartyg är ju då, har ju med luftförsvarsförmågan att göra. Alltså att man vill kunna sätta kvalificerade luftvärnssystem på fartygen. Och poängen med det kan ju absolut vara så, i händelse av krig med Ryssland så ska vi kunna eskortera förnödenheter till Baltikum, absolut. Men man är också uttrycklig med att de här fartygen ingår för att bidra till alliansens behov. Och inte,
så man ska skicka iväg dem på något?
Till Iran då till exempel, ja. Det nämns ju uttryckligen att Iran visar att man behöver det här liksom.
Man behöver båtar som man kan skicka iväg till Hormuzsundet.
Ja. Så att jag förstår att Sverige får beröm och att vi är bäst i klassen liksom. Och det är ju liksom udda att man då inte, att den här, alltså att man har då det här NATO-mötet 5 minuter från Danmark.
Som ett riktigt fuck you. Ja. Liksom, ja. Ja, något annat som har varit lite i nyheterna på senaste är ju hur det går i Ukraina-kriget. Återigen så är det, tycker jag att det är mycket så här typ, nu är Rysslands gränsen till kollaps och liksom nu har krigslyckan vänt och nu kommer liksom, nu är det Ukraina som vinner och så. Och det man har tryckt mest på är väl två fakta då, att ena sidan så har Ukraina tagit mer land av Ukraina av det ockuperade Ukraina och befriat kan man säga än vad Ryssland har tagit senaste 2 månaderna, och det har ju varit en väldigt lång sträcka innan dess med månader där det var tvärtom, att Ryssland har tagit. Men det har varit väldigt små förändringar. Och det är en väldigt liten förändring nu också. Det är inte några stora områden som Ukraina helt plötsligt har tagit, utan det är samma liksom, långsamma nötande som Ryssland har gjort liksom, innan. Så det är inte någonting egentligen som snabbt förändrar hur det ser ut. Liksom, utan det är bara så här, ja, ifall de skulle fortsätta så här i 10 år så skulle de ha befriat så här mycket. Liksom, men det är ju såklart ändå något potentiellt intressant, för att ifall det någon gång ska vända så måste det ju börja vända, alltså då måste de ju börja ta land själva liksom. Så det är första steget såklart. Men det har ju också varit så vid några tillfällen förut under kriget att Ukraina har haft typ 3 månader i rad där de har tagit lite land. Mm. Och sen så har det vänt igen liksom. Och jag uppfattade mycket som att det verkar ha med fortfarande med kommunikationer för Ryssland att göra. Med att de inte har Starlink längre och de får inte hålla på med sina telegramkanaler längre och så liksom. Och att det har gett Ukraina bara en liten edge och sen så spelar den ut och då så blir det att de kan ta mer mark igen. Så jag bara tänker att å ena sidan så ser vi den här liksom snabba hypen att man direkt bara drar slutsatsen så här, eller i viss media framställs det så i alla fall bara,
ja, nu vinner
Ukraina. Nu har det vänt. Ja. Så bara, nej, det har du ju inte gjort det för det är typ ingen skillnad. Det står fortfarande stilla, precis som det gjorde förut. Det stod stilla med lite rysk edge förut. Nu står det stilla med lite ukrainsk edge. Så liksom. Men någonting intressant är det såklart. Och det är liksom, ifall det skulle, de skulle kunna bygga vidare på det, då skulle det kunna bli en förändring. Och det andra, och det kanske är överdrivet att kalla det fakta då, som jag sa. Men det andra som man lyfter fram är ju att Ryssland inte verkar kunna ersätta förlorad trupp riktigt. Fullt ut i den utsträckningen som man har gjort innan. Ja, liksom. Att de här värvningsprogrammen de har haft med, eller de har med liksom hur mycket man betalar och man tömmer fängelser och allt vad det är liksom, för att få soldater utan mobilisering har ändå räckt för att ersätta förlusterna. Och nu verkar det inte ha gjort det senaste, återigen, 3-4 månaderna. Så. Och ifall det stämmer är det också såklart en väldigt så här viktig faktor. Men där tänker jag att man får tänka, okej, ifall det faktiskt bygger upp till att bli ett riktigt stort problem så finns det ju andra verktyg då. Det har vi pratat om förut, men det var väl länge sedan vi gjorde det. Men att då kan det bli aktuellt med mobilisering.
Mm.
Och då har man helt plötsligt löst bristen på folk i militären ganska snabbt antagligen. För de kan ju såklart... kalla Ryssland har en väldigt stor manlig befolkning i stridsför ålder som potentiellt skulle kunna liksom tvingas till kriget så.
Mm.
Samtidigt så är det ju
otroligt kostsamt politiskt och ekonomiskt.
Ekonomiskt var det jag tänkte på. Politiskt såklart att det kommer att vara ett missnöje med det liksom, men ifall man nu har brist på folk och kanske svårt att hålla igång alla det saknas väl arbetskraft liksom, då ska man mobilisera ut den aktivt ur då. De människorna är inte de som då är arbetslösa och tar ett jobb, utan det är ju folk som har ett annat jobb som försvinner då, och det slår ju mot samhället såklart. Det blir ju kostsamt negativt för dem.
Sen har det ju också varit att den här liksom drönar- och robotattackerna har ju också eskalerat den
på båda sidor.
Ja, på båda sidor.
Senast i natt var det väl att det har varit ett väldigt stort anfall på Kiev då liksom.
Ja, och det verkar ju som att för tredje gången så har ryssarna med ett Oshinik-robotar.
Och det har man väl tidigare sagt lite att de använder det känns lite som bara ett sätt att säga det här skulle kunna vara ett kärnvapen, eller?
Ja, precis. För det är ju en robot som
kan bära.
Ja, absolut. Och är gjort för det liksom. Men i alla fall betydligt mer omfattande angrepp än tidigare. Med en hel del civila som offer. Ryssland själva säger ju att det är liksom ett svar på att Ukraina attackerade en studentkorridor. Medan Ukraina menar att det har de inte alls gjort, utan de har slagit ut en drönargrupp.
Okej. Det kan ju vara svårt att särskilja de två, för det skulle kunna vara samma sak. Eller hur? Studenter bygger drönare på liksom...
ja, absolut.
Alltså för timpeng. Eftersom mycket drönarproduktion är väl så här småskalig utspridd både i Ukraina och i Ryssland. Mm. Att det är så här i små garage så bygger folk ett gäng drönare och så finns det 100 sådana små verkstäder liksom, och så är det så man producerar stora kvantiteter av de här små drönarna. Liksom, det är inte de här stora shaheds och grejer bygger man väl inte hemma i sitt garage.
Nej,
nu är jag ingen expert på de här produktionskedjorna, men så föreställer det är någon sån fabriksprodukt. Mm. Men så här små quadcopters, det kan man liksom...
FPV-drönare
liksom. Ja, precis. Bygga hemma och kanske också bara bygga delar till. Så att, jag har ingen aning om den här studentkorridoren. Jag bara så här, när du sa det, det är ju möjligt att det kan vara dubbel sant där.
Ja, det här, du känner menar väl att det är alltså att de har slagit ut liksom en operatörsenhet liksom.
Jaha, okej. Okay. Inte en tillverkningsenhet utan att det satt någon där. Och, bro, men vart var det? I vilken del av... Det var inte i Moskva då?
Nej, inte i Moskva.
Nej. Okej, utan det var i Donbass typ.
Mm, jag vet inte.
Har de studenter i Donbass fortfarande? Men det har ju även varit stora liksom drönarangrepp mot Moskva. Eller förhållandevis stora i alla fall. Liksom, där
ja, till oljeindustrin framförallt håller de ju på att attackera.
Det är ju en kontinuerlig kampanj liksom, att de försöker begränsa Rysslands viktigaste ekonomiska källa. Såklart, det är ju liksom en... Ja, utnötningskriget, ett väldigt strategiskt perspektiv att liksom, okej, okay, för att de ska få slut på resurser får vi slå ut deras ekonomiska bas liksom. Vilket väl också i den här tiden nu med väldigt höjda oljepriser så blir det kanske ännu mer relevant för ifall de hade full produktion på så skulle Ryssland ha väldigt stora inkomster just i läget som är nu liksom.
Mm. Har vi något mer vi vill prata om?
Idag, generellt. Jag skulle vilja köra lite Iran igen. Mm. Och sen så kanske bara... Alltså jag har ingen stor snack om det lite, men bara prata lite om svält i förhållande till fertilizer-grejen och sånt. Att bara säga att det är att svältkatastrofen i Sudan fortfarande finns. Mm. Det jag vet inte, vi har inte pratat om det på länge.
Okej. Okay. Jag trodde ju att vi skulle få ett fredsavtal igår. Det här är alltså söndagen den 24 vi spelar in.
Ja.
Och jag trodde på lördagen att det skulle komma ett fredsavtal för att, av lite olika skäl, både att liksom Trump avbröt en resa han var på för att åka till Vita huset. Det kom signaler från både Pakistan och för den delen Iran att man hade liksom hade börjat röra på sig på något sätt. Och inte minst av hur jävla förbannad Israel började
just det.
Vara. Mm. Som kanske var det tydligaste tecknet på att det var något på G. Liksom.
Det var också en upplägg med att Trump var så. Vi hade en attack planerad. Vi skulle starta kriget igen. Och sen så bara sköt jag upp det. Och då tycker man så här. Det här låter som bullshit-grej. Liksom. Det var inte alls planerat att ni skulle göra det. Men det verkar väl också vara en sak han har snackat med Netanyahu om. Och Netanyahu var så. Jo, du borde gjort det.
Mm.
Och han vill inte göra det. Och sen så har de bara bråkat faktiskt på något sätt liksom, kring... Där.
Ja, men precis. Att det är tydligt att de här förhandlingarna fortgår. Trump går ut och säger olika... Jag kommer att skära dem när som helst om inte det här börjar röra på sig. Men att de nu då... Och Iran gjorde lite utspel igen kopplat till att så här, vi har ingen önskan om att skaffa kärnvapen. Och, alltså så det kändes som att det var inom räckhåll på något sätt för att de ändå skulle komma fram till någonting. Så vi får se när det här är släppt, när det här släpps, om de faktiskt har lyckats göra någon typ av deal.
Men det är också som jag har hört, och det här vet man inte för att vem har exakta liksom, referat på förhandlingarna, det är ju bara ryktesgrejer och så. Men då sägs det ju att det är en deal som bygger på att man ska lösa frågor sen, vilket ju också känns ganska skakigt. Att man,
ja, jo, absolut.
Så här, vi öppnar... Hormuzsundet nu och det betyder att vi har 30 dagar på oss att öppna det och på de 30 dagarna ska det både bli fri passage från Irans sida och från USA som ska häva sin blockad liksom. Man bara okej, okay. Att ni har sagt det betyder ju ingenting förrän de här 30 dagarna faktiskt har gått och ni börjar göra det ni har delat fram liksom. Och man har sagt att vi ska komma till en överenskommelse om uran i Iran inom 60 dagar. Det är också så här. Ja, om 60 dagar så finns det väl liksom inget nytt utgångsläge från era respektive ståndpunkter. Vi får ha Iran. Nej, vi får ha uran. Ni får inte ha uran. Det är liksom skiljepunkten så kommer inte det upphävas. Det är såklart att man kan ha så då på 10 års sikt ska det här fasas ut, blaj, blaj. Men då är det ju bara som att man har vikt ner sig för Irans... krav, tänker jag.
Ja,
för att då kan de bara bryta dem 10 år istället, så de 10 år på sig att bygga upp sin försvarsmakt och sitt kontroll över hormus och så fram tills dess. Nej, jag tycker att vi har hört sådana här utspel innan, att det varit så himla nära och sen så har det inte blivit någonting. Så det måste ju, eller så det är så ena sidan känns det trovärdigt för att, som vi har snackat om förut, USA måste ju liksom låta det här oljan börja flöda igen, för annars så har vi liksom stora ekonomiska problem på ingående. Å andra sidan så har det aldrig blivit någonting av det förut, liksom. Ja.
Nej, och det är ju inte bara olja som är problemet, eller hur?
Nej, utan det är ju, som jag pratade om lite förut också, det här med gödsel. Gödselproduktionen och konstgödselproduktionen som är koncentrerad till flera länder i Persiska viken. Jag antar att det är mycket Gulfstaterna och Kuwait som är producenter där. Och då tänker jag, då kan det ju liksom aktuellt att också ta upp vad det finns för situation i världen med matbrist just nu. För att det var ju väldigt populärt ett tag under det mest liksom intensiva skenorna i folkmordet i Gaza, att högern gick ut och sa vänstern bryr sig bara om det här svälten, men den värsta svälten är i Sudan egentligen. Och ni är hycklare för att ni pratar inte om det som vi gör. Nu
pratar de inte jättemycket om det.
De har aldrig pratat jättemycket om det. Det verkar som att deras enda intresse av att nämna det är i förhållande till att spela ner svält i Gaza. Liksom. Mm. Då är det relevant att prata om.
Men du har missat de här demonstrationerna för Sudan.
Mm, men jag har gjort det måste jag erkänna. Ja.
SDs stora kampanj för att öka biståndet till Sudan.
Ja, jag har missat det, ja.
Mm. Konstigt.
Konstigt, jag vet inte hur det kan komma sig. Och deras stora insatser för Sudan har ju heller inte hjälpt, eftersom FN återigen är ute nu, det här 15 maj som det kom liksom nyhet om det, eller rapporter, om säga, uppdatering på FNs egen hemsida, un.org. När man varnar för att det är ju 20 miljoner människor i Sudan som har liksom en akut hungersituation. Och det är ju alltså 40% av Sudans befolkning.
Herregud.
De har skrivit 2 out of 5, och det måste ju bli 40%. Ja. De skriver are experiencing crisis level of food insecurity or worse. Så vissa lever antagligen i svält redan, eller lever i svält redan, medan andra har bara den här liksom kris...
Matbrist bara, liksom.
Matbrist, precis. Akut matbrist eller så. Och ja, men det här har ändå varit lite uppmärksammat då, när det kunde användas som ett slagträ, men också när det satte igång på något sätt. Men jag bara tänker att det är liksom en sak att lyfta, att det inte har lösts. Och det saknas också liksom pengar i FN-programmen för att betala för matprogram då i Sudan och så. Och det har vi väl också pratat om mycket förut, varför det är svält i Sudan. Men det kan man ju bara säga kort, att det är ju för att det pågår fortfarande ett inbördeskrig mellan de här två gamla delarna av parallellstrukturerna i armén som har börjat kriga med varandra. Och den konflikten har väl liksom gått från att vara ett väldigt kaotiskt krig med liksom båda sidorna fanns representerade i stora delar av Sudan samtidigt, och det var liksom ett lapptäcke på kartan när vem som kontrollerade vad. Nu har det ju konsoliderats ganska mycket i att RFS håller västra och vissa delar av södra Sudan, och Sudans armé håller nordöstra delarna av landet liksom. Och så är det mer kanske en frontlinje dem emellan liksom. Sen så verkar det också vara mycket så drönar krigsföring och så det är väl kanske precis som i Ukraina, att det är även även ifall det går att rita en tydlig linje på en karta vad fronten är, så är det ju kanske...
Jag tror att man kan anta att det inte riktigt finns några fronter.
Nej, precis. På det sättet liksom, att vi, som när vi tänker skyttegravar på varsin sida. Det har aldrig riktigt varit den sortens krig heller med skyttegravar. Och så.
Ja, och i takt med att konstgödsel inte kommer ut...
Så kommer ju liksom globala matpriser höjas ifall ett FN-program saknar medel för att liksom bekosta nödhjälp, så kommer det bli ännu dyrare när matpriserna ökar och så vidare. Så det finns ju ingen riktig, och kriget har inte slutat än liksom, så det finns ju ingen riktig lösning i sikte där. Eller så.
Nej, och på samma sätt som oljan så måste ju de lagarna börja ta slit liksom.
Utan att veta hur världens sädeslager ser ut just nu.
Jag menar just konstgödsellager kanske jag tänkte på.
Ja, det vet jag inte heller om det ser ut, men det är bara att, att vi vet att det har gått ner liksom. Ja, ett annat land där det finns en i alla fall tydlig risk för svältförhållanden, där det finns mycket hunger, är i Mali, som jag pratade om många gånger tidigare. Och en intressant grej där i utvecklingen är ju att de här ryska Africa Corps, det som en gång var Wagner, som ju kom in efter Frankrike och var lite så, nu ska vi få bukt med de här
terroristerna,
IS, islamisterna, vad det nu är. Och de var ju lite bättre i början på att återta territorier och så, men de har ju också tappat den här viktiga staden som har ju varit liksom ett center, Kidal, i norra Mali då, nu. Så det är också någonting liksom som verkar bryta samman lite den
operationen eller,
precis, ja. Och då kan man ju tänka sig att det blir brutalare och att infrastruktur förstörs, så att det är större risk för svält även, alltså att en svält som utvecklas ännu mer även där liksom, eller så.
Ja, nej, det är ett jävligt dystert läge, och det är också att man ser att liksom kriget mot Iran har ju också fyllt den funktionen att Gaza helt har tystnat, och det pågår ju för fullt liksom.
Ja. Och Libanon. Bombningar idag också bara. Men jag tänker att Gaza kanske inte svältproblemet är egentligen kopplat till matbrist eller så. Nej, jag tror att FN-programmen och andra program har mat att skicka in. Det är bara att man förhindras att göra det, och att Israel fortsätter att liksom erövra större delar av Gaza, eller liksom göra det, erövra har de gjort sen länge.
Att ockupera dem.
Men att ockupera, liksom besätta och krympa den här zonen där civila palestinier får befinna sig i Gaza, som man bara koncentrerar befolkningen hårdare och hårdare liksom, till en mindre och mindre yta.
Ja, och samtidigt som man då tar mark i Libanon och bombar i väldigt stor omfattning. Och det, jag tänker att det är ju liksom inget av det som kommer.
Det är väldigt lite i nyheterna och så täckt. Särskilt Gaza känns ju verkligen som att det är underrapporterat nu. Det har jag inte heller hört någonting om på senaste jag har följt med rollet. Ifall den liksom kravet på att det skulle en fred i mellan Israel och Hezbollah, eller att Israel skulle upphöra att attackera Libanon, angavs ju som ett krav för fred mellan Iran och USA förut. Även ifall Iran backar från det då, men ifall de inte gör det, så ligger ju avgörandet igen väldigt mycket i Netanyahus händer liksom att
okay. Så länge Trump inte är redo på att ställa några krav.
Nej, riktiga krav.
Ja, alltså, nu får ni sluta med det här, annars får det konsekvenser. På tal om det så var det en lyssnare som hörde av sig efter förra avsnittet, där vi lite casual nämnde det kommande konflikten mellan Israel och Turkiet. Och så var det som att vi sa inte mer än det, utan det som alla självklart förstår. Och jag tänker att det kanske är något mer du och jag har pratat om och har funnits i podden för länge sedan. Och jag tänker att det kan vara värt att bara liksom förklara lite ytligt innan vi ska avrunda idag vad det är man syftar på. Det är helt enkelt så att retoriken och intressekonflikten mellan Israel och Turkiet blir tydligare och utkristalliseras till följd av att Assad-regimen föll i Syrien. Eftersom att där hade Israel och Turkiet en gemensam motståndare. Och Turkiet, som ju i mångt och mycket inte alls är liksom en fiende till Israel ekonomiskt eller då militärt eller så. Man kan ju se till exempel kopplingen med Azerbaijan, som är ju mer eller mindre en lydstat för Turkiet, och deras väldigt stora militära samarbete med Turkiet och Israel, är båda, och Iran då för den, det är ju alla tre länder som gör anspråk på att vara regionala stormakter. Och Turkiet har en, ska man beskriva det som, men expansionistisk utrikespolitik i området. Och det är liksom också då med direkt motsatta intressen till Israel. Vilket gör att schackbrädet Syrien nu blir ju en konfliktyta. Det har vi sett genom att när Israel bara bombade ut typ alla avancerade vapensystem. Det handlade ju om att förneka Syriens nya regim de vapensystemen. och att retoriken mellan de två länderna också är liksom stegrande.
Till alltså, men vi ska säga att det är liksom på sikt här vi tänker detta liksom. Ja. Så här, den här kollisionskursen är satt då, som du säger, för att Jacques Brel säger båda de här vill vara en regional stormakt liksom, och ha inflytande över vad som händer i deras så sphere of influence runt omkring dem i andra länder som inte är de, men som är i deras närområde. Då vill de ha erövra land, men också bara att man har påverkan, soft power, liksom, soft power i de här länderna, och att det på något sätt pekar på att det kommer bli mer och mer konfrontation dem emellan. Inte som att vi tänker att det är ett krig på gång liksom,
nej.
Nu eller någonting. Nej. Och jag menar, därför blir ju också den här förutsägelsen, eller liksom den här konflikten vi ser, blir ju under förutsättningen att det inte händer något omvälvande i regionen generellt, eller inom de här länderna i sig. Liksom,
nej, det finns ju många vägar som det här skulle ta. Bland annat så kan man ju säga då att Israels sport- och kulturminister... Det är alltid så här när det är någon som sagt något tokigt. Han gick ut och var så man borde behandla Turkiet som en fientlig stat. Och att om det blir krig mellan Turkiet och Israel så kommer Turkiet få betala ett högt pris för det. Det är ändå liksom, det är inte normal retorik. Två länder har liksom med varandra.
Det är också så, det är väl ganska uppenbart att ifall vi skulle hamna i krig med varandra, då skulle vi bli fiender. Jag bara,
det kommer kosta er ifall ni går i krig. Bara, ja, nej, det är en sjuk tanke. Ja. Nej, men där behöver vi avrunda. Mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket. Apropå svältrisk och så kanske nästa avsnitt blir om matsäkerhet i Sverige.
Ja, kul.
Hoppas
kul.
På det.
Ja. Följ oss på sociala medier.
Var snälla och var Patreons patroner, som vi säger. Även om det inte finns så mycket nytt Patreon-material just nu.
Nej. Wink, wink. Producent Kalle.
Svan-pappa-filmen. Då kommer alla bli nöjda. Ja, då, vi släpper det här,
jag tror det blir 100 då, nya, 200 nya Patreons.
Ingen kommer behöva ha någon
inte
annan.
Inte ett öga tårt.
Nej, men vi får se den här filmen om den amerikanska räddningsoperationen i Iran då. För vi sa ju det, du sa ju det medan det hände, att planeras säkert en film redan nu. Och mycket riktigt, det har kommit nyheter som säger det jobbas på en filmatisering.
Det är också jättekul ifall det visar sig att alltihop bara var ett cover-up för att ta det här uranet.
Ja.
Och så gör de en sån Hollywood-film om lögnen.
Ja, ja. Ja, men det är postmodernt, så vi sjunger om det. Och det är ännu roligare ifall hela konflikten bara slutar med att liksom USA verkligen förlorar kriget. För det kommer ju som sätta en annan prägel på den där filmen.
Just det.
Liksom. Ja. Ja.
Ja.
Men när den kommer,
då blir det Patreon-material 100%. Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.
Hej. Bauer, bada, bang, da, dang, dang.